Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Ave Maria.
Så är det.
Hej.
Hej.
Hej. Hur mår du idag, Mia?
Jag är helt okej.
Okay. Vad roligt att höra. Jag drömde i natt att du hade köpt ett krigsflygplan. Vad heter det? Krigsspett? Eller krigsspets, heter det så?
Jag vet inte.
Ett
jag vet
sånt inte. Riktigt snabbt
stridsflygplan.
Dödsflygplan. Aha. Och så skräckte att du skulle åka runt och döda hela världen.
Ja, undrar varför du tänkte
jag undrar varför
det.
Jag gjorde det.
Vadå
det? Mia var så
Let
himla...
Let me in, berätta vad har hänt.
Mia var så himla arg igår. Hon satt här i studion och... Du hade druckit några enheter.
Några enheter hade... Ja, precis.
Jag satt var detta på dagen? I så fall uppskattade
det var,
väldigt
det
mycket.
Det var typ, också det sjukaste, typ 10 på kvällen.
Jaha!
Att hon ens var vaken då.
När jag satt här och eldade upp mig och drack folköl. Och så skulle jag skriva till er om det här, det som jag kände inom mig.
Vilket var mycket.
Det började med att jag läste reaktionerna på Hanna Hellquists krönika om kändiskap.
Just det.
Och där slog det slint på något slags vis. Så då skulle jag förmedla det i våran gruppchatt.
Mm.
Så det
en massiv text.
Ja, precis. Det var något som...
mina favoritcitat från den här massiva texten du har skrivit är jävla hår... Och vandrande jävla f***. Det är två starka.
Ja.
Det är två starka.
Det är starkt. Ja.
Just det.
Det finns några till där. Det är som sagt en lång...
Så du satt här och eldade upp dig över detta igår då?
Ja, precis. Men, och sen då skrev jag ju det här i våran gruppchatt.
Ja.
Och fortsatte hela vägen hem. Också med telefonen i medan jag gick. Höll på att falla. Komma hem. Och sen så liksom rann folk över en av mig lite grann av promenaden.
Mm.
Och ser då att jag bara har skrivit till Emma.
Ah.
Så hon fick liksom härbärgera alla de här känslorna. Jag trodde jag
kändes
skrev
det skönt?
Nej, det kändes så... Jag fick så dåligt samvete. För jag trodde att jag hade skrivit det ut i...
internet.
Jag trodde jag skrev det här rätt ut på internet.
En gruppchat med 4 personer.
Exakt. Och där ingen skulle behöva känna att man behövde ta sig an de här känslorna. Utan att de bara skulle få flytta runt
där. Storfittekajsa är ju med i gruppchatten också.
Ja.
Där du trodde att du skrev. Jag visste ju att du trodde att du skrev i gruppchatten.
Ja.
Men jag tänkte, undra hur lång tid det tar innan hon märker det.
Just det.
Ja.
Kanske imorgon. Men sen kände jag också, det här kanske är bara till mig. Då kände jag mig unik, speciell,
och sen
utvald. Ja. För jag vet ju också att du är ju proffs på, nu med din nya livsstil, att stänga av notifikationer.
Just
och inte vara en digital nomad.
Ja, precis. Utan vägra. Digital nomad. 2023 är mitt ledord.
Ja. Ja. Så då tänkte jag att det kanske var därför Mia skrev till bara mig.
Ja, just det.
Mm. För att hon vet att du är detoxar.
Mm. Det hade varit så otroligt omtänksamt och out of character. Emma, kan du inte bjuda på några fina citat på hur du tröstade Mia?
Jo,
jag vill veta mycket om vad du sa till henne för att hon skulle må bättre.
Mm. Jag kallade henne gurkan några gånger.
Mm. Mm.
Det var fint. Gjort utav mig.
Ja, det var trevligt.
Nu ska vi se. Klart slut. Jag har druckit ett par enheter. Det var där det började då. Först skrattade jag ju bara jättemycket åt henne och allt hon skriver. Och sen så läste jag ju också krönikan, ja.
Just det.
Det var det jag gjorde. Nej, men jag vet inte. Hur tröstade jag? Just här skrev jag, åh snuttan, du ska inte ha dåligt samvete över att du skriver till bara mig. Ja, åh, stackars dig, lider med dig. Och så skrev jag sak utrop, jättebra. Och så, ja, de är dumma. Jag uppmuntrar ditt raseri. Sånt har jag skrivit.
Ja,
det var
fint.
Mycket sånt.
Så det var ändå... Det var ändå bra. Sen drömde jag då mardrömmar om att jag skulle döda hela världen.
Ja, just det. Ja, på förekommande anledning.
Det var fint, tyckte jag.
Ja.
Det var en fin stund med Mia.
Ja, fint. Mm.
Underbart.
Jag älskar ju när du är arg.
Ja.
Det finns ju ingenting roligt. Alltså, så får man inte säga, för att man ska ju ta folks ilska på allvar. Och så. Men det är väldigt roligt när du är arg.
Ja, det är ju jobbigt när jag är själv och arg bara. Det är väldigt tur att internet finns, ska jag säga.
Ja, men jag tycker också att det är väldigt självkontrollerat av det, att hålla det till en så otroligt liten del av internet, som i värsta fall en gruppchatt.
En person.
Och ännu bättre, en person. Det är väldigt många som tänker att det här ska rätt ut,
ja, men absolut,
i den stora allmänheten. Mm. Och det har ju många haft skit för tidigare.
Ja, det skulle vara kul om du tappade det någon gång, ja. Filtret.
Ja,
det är många enheter som krävs. Jag gissar att det var folköl du drack.
Det var folköl, ja. Mm. Ja. Det var inte heller särskilt många som krävs för att det ska bubbla fram i
försökte mig. Också uppmuntra dig att ta lite ur vinboxen.
Det försökte
som stod kvar här sen bokklubben.
Ja, det var gulligt.
Ja.
Nej,
ja, det var det.
När det här avsnittet släpps, då är vi mellan två Stockholmsgigsperioder. Alla föreställningar till Flashback Forever The Show, jag tänkte bara medla det för alla kanske inte vet det, alla föreställningar till den showen som någonsin kommer finnas är ute nu.
Mm.
Det kommer inte släppas fler föreställningar. Så, så om man sitter och tänker, jag väntar och ser om det kommer fler, det kommer inga fler.
Nej.
De som ligger ute nu, det är de som kommer. Det är helt slut i Stockholm, det är helt slut i Göteborg, det är helt slut i
Östersund
och i Skövde och i Uppsala och i Malmö.
Mm. Borås och Jönköping däremot.
Så att om man är någonstans och känner kuken, det här är sista chansen att se det. Vet ni vad? Borås. Big city of dreams. Ja. Everything in Borås.
Det finns en sån pinchos där.
Det finns en pinchos. Och det klassiska ryktet i min bekantskapskrets, att det går 3 snygga tjejer på en ful kille i Borås.
Ooh.
Sveriges bästa ratio fick man höra på bortamatcherna.
Just det.
Som ett Borås, ett kinderägg.
Som ett kinderägg.
Ja.
Hörrni, vad ska ni prata om idag? Ska ni prata om Borås?
Nej, jag ska prata om
gift. För det är verkligen ett riktigt fint ställe, vill jag bara säga, efter den här utläggningen.
Oj, wow, det var starkt.
Just det.
Både jävla fitt Borås och jävla fitt på samma. Jag tar avstånd.
Gör du?
Mm.
Do you really? Så sa du inte igår.
Nej, men jag är så konflikträdd. Jag vill inte göra mig ovän med någon.
Nej,
framförallt inte boråsare, de jävla svinen.
Jag ska prata om pengar i en bil.
Pengar i en bil. Där kan pengar finnas.
Spännande. Ja, mitt arbete om Bigfoots är egentligen klart.
Emmas arbete om Bigfoots. Fan vad gött.
Får jag bara fråga en sak? Heter showen verkligen Flashback The Show?
Sa jag det?
Du sa det, ja.
Ah, okej. Okay. Nej, den heter
trots
den inte.
Trots att du ändå har en digital detox.
Ja, ah, men det kanske var där. För jag har inte sett det i skrift på länge.
Nej,
just det.
Flashback. Den heter ju bara showen.
Showen.
Forever showen, eller?
Ja, showen.
Ja. Showen. Ja, jag ska prata om aktuella ämnen.
Det ska
det
du.
Det är min grej. Mm. I veckan så seglar upp en ny tråd om en ständigt aktuell svensk superentreprenör. Tråden heter Strippkungen McDragan vill att sex klassas som sport. Riksidrottsförbundet rasar. Och den här ligger då i sport och träning, övrig sport.
Mm. Ja, McDragan.
McDragan. Ligger på rätt ställe ju. Vi har pratat om det lite innan. Emma, jag vet att du har en stark relation till McDragan. Alltså, och att det här är en obekanting för dig,
helt...
Mia.
Mm.
jag vet att jag har pratat om honom någon gång. Det måste ju ha varit på Tankesmedjan. Alltså han har väl hållit på ett tag,
maktdragen.
Jag kommer inte ihåg vad det förra uppdraget var. Men
jag kan
han
säga
har hållit
att
på.
Alla eventuella kunskapsluckor kommer fyllas igen.
Perfekt.
Det kan jag garantera. Hålen däremot, de får ni lösa själva. I alla fall i den här tråden så sammanfattar Olof läget så här. Den ökände strippkungen Dragan Bratic från Habo vill nu att sex ska klassas som vilken sport som helst där utövare kan tävla och träna. Dragan är ordförande i sexföreningen som nu ansöker om medlemskap och har skickat in en ansökan till Riksidrottsförbundet.
Wow.
Ordförande, indeed. Dragan har kommit upp sig. Man kunde höra mer om det här i P4 Jönköping som berättade att på sexföreningens hemsida, där kunde man läsa om vilka tävlingsgrenar det skulle tävlas i, beröring, penetration och utlösning bland annat. Och så här förklarade Dragan det hela i en intervju med P4 Jönköping.
Om det är registrerat och har organisationsnummer, och det är ju helt okej att man ska träna och tävla i sex, då är det sport som alla andra. Och då har man alla fördelar som alla andra.
Ja. Men är det som är definitionen av sport, att det finns ett organisationsnummer?
Ja, det är vissa olika saker. Framförallt att man är godkänd av Riksidrottsförbundet som sport för att det ska funkas i Sverige.
Då. Alltså, det, jag tycker, det är väl jättebra. Jag tycker, liksom, då får all sex borde ju klassas som sport.
Som sport.
Alltså, det är ju exakt som sportsex att det står någon sån fet gubbe i träningsavarall och skriker på en.
Ja, det är ju väldigt
likt. Exakt det. Sex är.
Och han pratar om fördelar här. Och nu gissar jag bara att det är fördelar, att de fördelarna som Dragan pratar om är typ förening, stöd och kanske att man ska få sälja bingolotter och sådana saker, inte vet jag. Men vad sa då ordföranden i Riksidrottsförbundet till P4 Jönköping om det här, kan man undra. Vi tar och lyssnar på honom. Det är Björn Eriksson som är ordförande. Mm-hmm. Han är före detta rikspolischef, före detta president i Interpol och inte minst årets östgöte 1998.
Men han har väl också en framträdande roll i föreningen för kontanternas bevarande.
Mycket
tror jag.
Möjligt.
Vilken engagerad människa.
Jag kan låta meddela att denna ansökan kommer att avslås. Vi har en del annat att göra som jag tycker är betydligt viktigare.
Ja, så sa han. Årets östgöte 1998.
För, får man fråga, varför vill Macdragan att sex ska klassas som en sport?
Ja, men det var ju det här med fördelarna. Alltså det är bara en gissning, men fördelar som föreningsstöd och liksom bingolotter och att det kan bli avdragsgillt och sådana grejer.
Ja, det, jag hade med ett avdragsgillt.
Ja,
han vill också ha ungdomslag.
Ja, precis.
I sin sport.
Men vad säger Flashback om det här då? One Too Many skriver, hur fan tror han att någon domare objektivt kan bedöma penetrering, utlösning eller beröring? Tomtekuka då, kontra med hur fan kan man objektivt bedöma konståkning eller brottning?
Ja, eller crossfit.
Eller crossfit. One Too Many svarar, enkelt, det finns objektiva regler för att bedöma sport. Det finns inga objektiva regler för sex, eftersom det inte är en idrott. Här kommer Mac Diamonds in, som tur är, och skriver, men man sätter ju bara upp kriterier. Precis som man gjorde i konståkning och brottning en gång i tiden. Du framställer det som att kriterierna för andra bedömningssporter är naturlagar som alltid har funnits. Kockponcher väljer den vetenskapliga vägen och skriver, längsta utlösning i meter alltså, kan man definitivt tävla i. Och vi då, den smala skaran som har läst den stora tråden om Randy Spears, vet mycket väl att Peter North efter en 7 dagars diet bestående av ägg, valnötter, spenat och sparris samt dagliga pungsugningssessioner brassade av ett rekordsprut på 2,43 meter som kontrollmättes på plats av en representant för Guinness rekordbok.
Ja, då som det så, redan finns representanter.
Guinness har redan sagt ja, den är ju safe. Ja,
oh, gud, absolut. Hur funkar det med doping här då? Jag tänker på chakrunk och så vidare.
Ja, precis.
Alltså, det är ju ett strikt no-no inom Riksidrottsförbundet, gissar jag.
Jag antar att det blir samma strikt no-no, men det görs ändå. Mm. Jag gissar att det blir så i alla fall. Mm. Särskilt bland fransoserna. Användaren Jauko kommer med ytterligare några förslag på mätbara sexinsatser. Han föreslår 1. Ligga med flest. 2. Ligga med högst vikt. 3. Ligga med flest nationaliteter på en vecka. Och 4. Få flest könssjukdomar.
Mm. Ja, det är ju en jävla värld som öppnar sig. Det är lite som friidrott liksom.
Ja, men precis. Mm. Vad som är, den sjuka även som kom på liksom slägga.
Ja.
Den måste ju ändå ha stekt några andra idéer innan.
Verkligen.
Ja. Det får ju också finnas då lättviktsklass och så vidare.
Mm.
Så
att man vet.
Ja, för att man ska kunna avgöra när just ligga med högst vikt.
Ja.
Det är sant. Det kan man ju inte vara alla, en för alla där.
Nej, det måste ju vara relativt beroende på hur... stabbig man är själv.
Ja, det känns rimligast faktiskt. Mm. Ja, men jag ville kolla med föreningen själva vad de hade tänkt att tävla i för grenar. Men det är inte lätt alltså, för ingen som plockar upp den här nyheten, tidning, radio, tv, nämner föreningen eller hemsidan vid namn. Mm. Så det är verkligen så public service när det är som allra jävla sämst. Det går inte att googla fram. Så istället så får jag trösta er med att försöka ge er svar på vem fan är Dragan?
Mm. Ja.
Liberation Front undrar också i den här tråden det och skriver: jag gissar att han är ex-jugge av något slag. Varpå Trakesson svarar: han heter Dragan. Captain Obvious to the rescue. Dragan va? Ja. Strippklubbsentreprenör. Mm. Men om ni ser framför er något i stil med saker som man kanske har sett i en film som Showgirls eller någon cool serie som Entourage, då får man sudda ut den bilden. Nu är vi väldigt långt från Las Vegas blinkande ljus på The Strip och Los Angeles glamour och fjädrar. Här är ett urval av orterna som Dragan har startat strippklubb i: Habo 2002, Nässjö 2005, Edsvära och Skogsby 2009, Särna och Mörsil 2011, Storlien 2012, och sen kommer vi då till världsmetropoler i jämförelse: Kiruna och Sundsvall 2013 och Jönköping 2014.
Ah, så det är inte bara norrut?
Det är inte bara norrut. Nej, Habo ligger ju här någonstans.
Svårt ändå att öppna striptease i Jönköping. Alltså. Mm. Sanna Nilsen snackar.
Det är verkligen
inte... Det var ju svårt för oss bara att spela showen. Nu ska vi dit igen i och för sig. Folk blir liksom ledsna.
Ja, de gillar inte Sanna Nilsen-skämtet.
Nej, eller sex och sånt.
Men, så han har ju en brant uppförsbacke. Ja, liksom. Men jag tänker ändå att det borde vara lättare i Jönköping, även om många är kristna där, än att liksom döna in i Habo med sammetsdraperier och tassels och strippar. Det är 8000 invånare i Storhabo.
Det är lite som att han bara satt upp en karta och bara kastat pil. Och vem ska ha det?
Och då kan man
att det finns väldigt många stripper i Habo som liksom är arbetslösa.
Det kan det absolut vara. Mm. Men det blev i alla fall uppståndelse. Det var inte som att det bara passerade obemärkt när Dragan kom. Aftonbladets artikel från 2003 har rubriken: önskas det naken dans till ärtsoppan? Obstå. Den här artikeln är från 2003, inte 1903, trots det extremt stofila snacket. Artikeln fortsätter i samma ton: en fläkt av synd har svept in i respektabla Habo i Västergötland. Naket kan skådas på hotellet mitt i samhället. En och annan puritan ryser, men kunderna strömmar till. Äntligen en affärsidé som ger pengar, säger hotellets ägare Dragan Bratic.
Ja. Han har ju lite fusk i om man ska tävla i sex, när han liksom har ett helt entourage av strippar och strippor.
Ja, han har ju så stort lag att rekrytera från.
Väldigt, väldigt försprång får man
det
säga.
Får man ge honom. Och han har hållit på så länge, redan 2003 då startade den här klubben, och givetvis blev det en tråd på Flashback där användaren Jack Meoff skrev: undrar om de har mer tjänster på menyn? Och Evil Ed svarade: ja, de kan säkert slå dig på käften om du inte håller händerna i styr, eller vad tänkte du på? Redan året efter det här, 2004, det var det dags för nästa Dragan-tråd. Och då var det användaren Kondodji som länkade till en artikel i Blekinge läns tidning med rubriken: Dragan Bratic bröst får McDonald's att rasa. Mm-hmm. I artikeln står det: strippklubbsägaren Dragan Bratic har fått McDonald's på sig. Hamburgerjätten tycker att hans skylt utanför den nya klubben i Edsvära är för lik deras egen logotyp. Men han förstår ingenting. Citat: jag har ingenting att göra med McDonald's. Jag har en skylt med två bröst med bröstvårtor. De är mycket kortare och tjockare än ett M. Dessutom är de röda, säger Dragan Bratic.
Ja.
Han förklarar att han har fått inspiration till skylten via en japansk tidning. Och benämningen McDragans förklarar han med sitt MC-intresse.
Okay.
Vi ska få se bilden.
MC-Dragan. Med.
Mm. Alltså det är ju väldigt likt McDonald's. Om jag inte minns det helt fel.
Ja, precis. Mm. Det finns ju två varianter av loggan.
Men han är ju ett marknadsföringsgeni, McDragan alltså.
Det får man verkligen ge honom.
Han vet ju vad han ska göra.
Ja, fan. Han är inte dum i huvudet. Ska vi se här. Den som var uppe för diskussion här då, när det var sagt att det var för likt, det är då den skylten.
Men det är ju 100% en McDonald's. Det får man väl ändå säga. Ja,
det står det.
Drive-in står det också.
Drive-in. Det står inte det här. Men han ändrade sen till den här McDragans I'm loving it. Där benen, där istället är ben istället för pattar som gör M-et. Men på den andra sidan jobbade mer med rött och gult.
Mm, så den är väldigt bra.
Bilderna kommer komma upp så småningom. Mm. Så får alla bestämma själva. Mm. Artikeln fortsätter i alla fall. Strippklubbsägaren är luttrad. Dragan Bratic berättar att han redan fått brev av Absolut Vodka. Bolaget ogillar att han kallar sin verksamhet Absolut Nöje. Och på sidan 1210 av tråden sover alla 2009 i det superarkiverade underforumet evighetsdiskussioner, skriver Big Byte. Åkte förbi Tråvad häromdagen förresten. När fan blir det strippklubb i det gamla fallfärdiga huset ut med vägen till Falköping? Vrövhål svarar då med att posta en länk till nya Lidköpingstidningen som handlar om att Dragan ska öppna strippklubben just Absolut Nöje i Edsvära, alltså de här jävla orterna. I artikeln citeras Dragan som säger: jag vet klubbar som drivs svart i skydd bakom föreningar och de får hålla på ostört. I en annan artikel från samma år säger Dragan att han precis har öppnat strippklubben Café Absolut Nöje i Skogsby. Mina strippklubbar kommer bli lika vanliga som McDonald's. Det kommer finnas en McDragans i varje stad. Så där hade MC-intresset försvunnit lite, verkade det som då. Dragan var jävligt het 2009. Samma år föräras han med en till flashback-tråd som den här gången heter strippklubb byter namn till något mer PK. Det använder en Lay Me Down som citerar en artikel i Ölandsbladet där det står så här: stripteaseklubben i Skogsby har bytt namn och kallas av ägaren Dragan Bratic numera för Café för homosexuella. Dragan säger: svarta invandrare och homosexuella är skyddade i Sverige, det är politiskt korrekt. Men om man som jag bedriver striptease, då anses man inte vara normal. Därför byter jag namn till ett korrekt politiskt tillfredsställande namn, Café för homosexuella, säger Dragan. Och nu ska det sägas då att de är trevligt bögpar, är på bilresa genom Öland, kanske på väg till Borgholms slott, känner att det börjar rycka i fikatarmen i höjd med Skogsby och ser skylten Café för homosexuella och säger till varandra: fan vad trevligt, ska vi stanna och ta en kaffe? Och av någon anledning får för sig att de ska betala inträde och gick in där, så skulle de mötas av samma sak som man får mötas av på ett klassiskt McDragan, det vill säga främst kvinnor som strippar för främst män.
Vilken downer alltså, falsk marknadsföring.
Men samtidigt så lärde jag fått in folk i lokalen, Café för homosexuella, och Dragan är ju inte dålig på PR direkt. Han verkar liksom ha rak gräddfil in till P4 Jönköping och Ölandsbladet och nya Lidköpingstidningen. Men det dröjer ända till 2011 innan han lyckas ta finklivet in på Dagens Nyheter. Vilket också blev en flashbacktråd såklart. Mm. Flashbacktråden McDragans strippklubb i Särna med 900 invånare. Artikel om syndens inträde i bygden. Bogdan Bulldog länkar till artikeln på Flashback och skriver: en härlig berättelse om den företagsamme Dragan Bratic som öppnar strippklubb i Lilla Särna. Läsning rekommenderas. Och Erik Honecker instämmer: jag håller med, ett härligt långt kåseri. Kåseri, kåsera, kände jag när jag läste den här texten. Mm. Alltså, snarare någon slags film noir-manusdröm som reportern låter gå i uppfyllelse. Ni får avgöra själva. Det här är bara rakt av början på DN-artikeln. Det var en helt vanlig kväll i januari. På biblioteket i Särna var det Dan Andersson-afton. En handfull personer hade samlats för att förkovra sig i poetens verk. Utanför biblioteket låg torget öde. Himlen var svart, men snön reflekterade det ljus som fanns på det sätt som snö reflekterar ljus över tomma torg. En storvuxen man parkerar en bil utanför en fallfärdig kåk mitt emot biblioteket och börjar bära in kartonger. Till slut kom han med en lång skylt under armen. Någon han se att det stod live på den. Musik! Äntligen satsar någon på live musik i Särna, tänkte en av dem som såg på. Men så var det inte. För det man just hade bevittnat var ingenting annat än Dragan Bratic ankomst till Särna.
Oj.
Året efter, tack och lov, tillbaka till lokaltidningar. För den där jävla tonen orkar man inte med. Den är lite väl jävla storstad. Den passar inte Dragan.
Nej, men undrar varför han just har öppnat i Särna och så. Varför han liksom aldrig har varit i Göteborg. Ja, eller så.
Det är väl att det redan finns strippklubbar.
Ja, det kanske är
mycket
det.
Svårare konkurrens.
Mm. Svårt med lokalhyran kanske.
Ja, jag skulle tro det.
Ja, men jag bara, det finns ju också mellan Stockholm och Särna finns det också. Ja, ja, samma. Ja.
Nej, men det är så många av de här orterna som inte ens går att uttala för att det är så himla konstiga kombinationer av bokstäver. Jag har ingen aning. 2012
hat mot Borås, hat mot alla städer.
Men bara sådana som heter typ Mjörnil och sånt. 2012 i alla fall länkar flashbacken Epic Fail till en artikel i Östersundsposten där Dragan berättar om varför det har blivit dags att smacka upp en strippklubb i Mörkil då. De som åker skidor är sådana som har jobbat hårt. De är ju inte socialbidragstagare. Och de som jobbar hårt, de vill slappna av och få en fin buffé och se lite underhållning, säger han. Just kombinationen buffé och striptease ställer mig skeptisk. Förstå mer hur det är, liksom den här köttbullemackan som är vanlig på andra långa, jag har hört den, förstår jag mer. Åre kommun i alla fall inte imponerade alls över det här. De ville stoppa hans planerade strippklubb, vilket ledde till ett inslag i P4 Extra med mjau, 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 mjau.
Åre kommun och tydligen också polisen har ju sagt att man inte gillar ditt projekt här. Vad tänker du då när du hör det?
Ja, jag gillar inte Håkan Johult, men han sitter ju fortfarande där han gör.
Ja, fast han satt inte så länge, Dragan. Dragan behöver inte stå ut så lika länge med Håkan Juholt som alla andra fick stå ut med Dragan.
Mjörkil, det ligger i Åre alltså. Ja. Det känns ju inte heller som att det riktigt är så sen.
Mörkil.
Okej, okay, att det liksom är precis...
Nej, det
känns som att det är mer skidorterna där typ barnfamiljer.
Ja, verkligen.
Eventuellt hänger för att de har någon släkting. Mm. Men vad vet jag om skidåkning? Alltså, jag har inte jobbat
har
hårt.
Ju, han har ju ringat in sin kundkrets här. De jobbar hårt, de är inte socialbidragstagare, de som åker skidor, det tror jag stämmer faktiskt. Mm. Och de som jobbar hårt vill slappna av och få en fin buffé och se på lite underhållning. Det kanske är precis som man säger. I alla fall, så 2013 var det dags igen, den här gången i Kiruna. Och nu blev det liv i luckan som det bara kan bli liv i luckan. För var kan det bli mest liv i luckan 2013? I SVT:s debatt. Och det här avsnittet, tjejer, det kan jag säga, det har allt man kan förvänta sig. Vi har en tjej med en otroligt lesbisk frisyr som har startat ett nätverk som heter Mot Striptease i Kiruna.
Det finns mycket saker i samhället som är fullständigt lagligt men fullständigt olämpligt.
Vi har en strippa som trycker till tjejen med lesbisk frisyr.
Om inte det är handel med sexuella tjänster så vet jag inte vad.
Så går det inte alls till, skitsnack.
Exakt.
Det är skitsnack.
Vi har också en helt vanlig göteborgare som inte presenteras med namn eller har något slags syfte där, utan bara råkade vara i studion och också ge sin syn på saken.
Nej, men jag förstår inte hela
debatten. Du har varit på strippklubb?
Ja, jag har varit på strippklubb. Det har väl alla varit. Det har väl du också
varit? Nej, jag har inte varit.
Har du aldrig varit i Thailand? Ska vi ha talibansamhälle? Då får du inte ha en off the beach när folk går i bikini.
Ja, som ett helt vanligt debatt. Vi har en programledare som tappar kontrollen.
Hallå, hallå, hallå. Annan. Nu vill jag bara ta kommando lite här.
Vi har en extremt rik tjej som kommer in från sidan och gör avslutningen tokförvirrad.
Jag var på posthotellet i lördags, men jag såg inte stripporna.
Det är synd, jag tycker du ska komma hos mig.
Ja, precis, där i slutet hörde ni Dragan själv. Han är väldigt aktiv under hela den här debatten. Det var ganska svårt att hitta klipp där han inte var med. Han var med från första stund till allra, allra sista stund.
Det är ju inte osmakligt, det är helt underbart vackert. Tänk om jag hade varit snygg och så började dansa här. Du skulle bara, men jag är tjock och gammal. Men hade jag varit snygg så skulle det vara helt underbart.
Helt underbart.
Jag måste bara hälsa min son Filip, jag har lovat till honom. Jag älskar dig så mycket.
Tack så hemskt mycket.
Ja, ni hör ju, den här debatten har allt. Och därför kan den som vill se hela, vilket jag rekommenderar, genom att gå in på YouTube och leta efter klippet som man hittar om man söker på debattturken. Flera.
Fy fan vad gott att passa på att hälsa till kidsen.
Det är så jävla gött. Det är väldigt, väldigt fint.
Så nice.
Flera flashback-trådar startar såklart om den här otroliga debattturken och hela den här debatten. Och i samband med det blir Dragan nominerad som mottagare av Flashbacks årliga julkortsjippo. Men Dragan vilar inte på grund av såna hedersbetygelser och sådär. Utan 2014 är det dags igen och öppna i Mörkil igen. Jag antar att han stängde däremellan då. Mm. Och han får frågan i Sundsvalls tidning, vad får du att fortsätta inom sexbranschen? Och han svarar, det här är mitt jobb. Precis som att tiggarna tigger, boxarna boxas eller att min kompis som svetsar sysslar med det, säger Dragan Bratic. Men nu, ja, nu blir det tråkigt för sig den lycka som varar. 2015-2016, vi börjar se sprickor i strippimperiets fasad. I december 2016 skriver Jönköpingsposten, strippklubben i gamla ringbaren på Barnarpsgatan läggs ner. Ägaren Dragan Bratic tvingas också lägga ner sina 5 strippklubbar i övriga länet. Jag är krossad av myndigheterna, säger han. I början av 2019 döms han till 18 månaders fängelse för grovt skattebrott. Men i april 2019 försvinner han och syns på Missing Peoples hemsida. Var på flashbacktråden McDragan-dragan försvunnen i Jönköping 20 april startas då. Han är borta i en månad innan han dyker upp igen. Och det enda jag kan hitta i arkiven är att det räknades som ett frivilligt försvinnande. Sen var det ganska tyst. Fram till i höstas när Fulvodka på Flashback postar en länk till artikeln Strippkungen Dragan går 15 mil för att få hjälp. Enda utvägen. Ja hörni, vad kan den här marschen handla om? Vilken orättvisa har fått Dragan och likt en modern Gandhi snöra på sig walkingskorna och rassla apostlahästarna. För det är det enda sättet att få upprättelse i den jävla fittvärlden. Ja, jag kan säga så här, det var inte för att bli av med britternas kolonialvälde. Dragan, han kanske inte är hjälten vi behöver, men han är hjälten vi förtjänar. Han avhandlade de 15 milen från Habo till Göteborg i protest mot att han precis en gång alla hade fått näringsförbud. Mm. Men varför bege sig till just Göteborg då? Jo, så här lät det i radio.
Vad tror du om dina chanser att Uppdrag granskning kommer vilja uppmärksamma ditt fall?
Jag har inget annat val. Jag är på väg.
Han är på väg. Han ringer från vägen. Ett litet förtydligande bara. Till skillnad från Gandhi så var Dragan helt själv på sin marsch.
Och det är också han som har ringt Uppdrag granskning.
Ja, det är han.
Det är inte han som ska granskas. Han är färdiggranskad.
Han är färdiggranskad. Det var inte heller Uppdrag granskning som ringde och frågade honom nu. Nej. Utan hela hans marsch handlade om att han skulle till Uppdrag granskning för att bli av med sitt näringsförbud. Men vad jag vet så har inte Uppdrag granskning här i Göteborg hjälpt Dragan. Så han har fortfarande näringsförbud sedan några månader tillbaka. Och då hade ju de flesta bara lagt sig ner och blivit tysta. Men som ni vet då så låg han ju inte på latsidan utan lyckades ändå skapa buzz kring sig själv när han ansökte om att sex skulle bli en sport här i dagarna. Och jag sa ju det i början att det inte gick att få reda på någonting om den här föreningen då som driver den här frågan eftersom dumma public service inte har sagt vad de heter i sin dumma rapportering. Men som en skänk från ovan i förrgår skrev Dragan en insändare i Jönköpingsposten. Och nu skulle det fan göras PR, Dragan-style. Hans insändare börjar så här. Swedish Sex Federation uppfyller alla krav som krävs för att bli fullvärdig medlem i Riksidrottsförbundet. Swedish Sex Federation, tacka, tacka, det går att googla fram. Andra citat ur den här insändaren som jag vill dela med mig av först är bara förneka åtminstone inte fakta, sex är en sport och det här kommer anmälas till förvaltningsrätten och jag, Dragan Bratic, är inte rädd. Och avslutningsvis, man ska se om folk har demokratiska rättigheter innan man förtrycker dem, annars ska man rekommendera folk att flytta till Putins land. Ja, det är ord. Och det är fan inga visor. Och såklart som det är PR-geni han är så skriver Dragan ut namnet på organisationen då redan i första raden. Och den här hemsidan då säger, den finns. Här har Dragan klippt och klistrat ihop en dundersajt om allt kring sex. Här finns det en flik för sexregler där man kan få reda på vilka de tänkta grenarna är när det ska tävlas. Tyvärr finns då varken få flest könssjukdomar, ligga med högst vikt eller ligga med flest nationaliteter på en vecka med som grenar. Däremot 15 andra grenar totalt, till exempel kroppsberöring av erotikzoner på deltagande tävlandes kropp. I denna gren kan tävlande få från 5 till 10 poäng. Och yttre beskrivning av könsorgan. Medlem ska få poäng för könsorganets utseende från deltagare och publik. I denna gren tävlande kan få från 1 till 10 poäng. Jag är väldigt nyfiken på varför de ibland kan få mellan 5 och 10 och ibland får mellan 1 och 10.
Alltså vissa är högre rankade. Ja. Men det där sista lät ju precis som det programmet jag och Mia tittar på, Naked Attraction med Sophie Propp.
Just det.
Ja. När de bedömer
yttre beskrivning av könsorgan.
Och det där första, att man ska veta vilka de erotiska zonerna är, det är ju for dummies, känns det ju nästan som.
Ja, nej, men det är inte bara att man ska
ska pilla någon mellan ögonbrynen då? Eller?
Det är inte bara, det är också kroppsberöring av erotikzoner på deltagande tävlandes kropp.
Men är det dens reaktioner då? Eller som är, som
jag
bedöms,
tror det är
eller?
En jury som bedömer på båda de här två.
Ja.
Men en anses då att man bara kan få riktigt höga poäng. Och den andra är från 1 till 10.
Jag undrar mer vad juryn bedömer. Bedömer de den här som får sina erogena zoner försudlade? Bedömer de dens reaktioner eller bedömer de själva beröringen?
Ja, just det. Ja, det får man nog gå in och kanske mejla. Det finns en kontaktmejl.
Just det, jättebra.
Och på hemsidan kan man också få en himla massa annan kunskap under fliken sexhistorik. Där man bland annat kan läsa den trevliga historien om Therese och Hunter från Jönköping som haft sex 1000 dagar i sträck varje dag. Och under fliken fördelar med sex, där kan man lära sig om att sex ger bättre hy. Och under fliken sexställningar kan man gå in och lära sig allt om hur man på ett helt korrekt sätt utför sprattelgubben, gångjärnet och den fräcka krabban.
Oj, det här är helt nytt.
Och då känner man, det är väl en sport då va? Nu har man jobbat så himla mycket med hemsidan. Det måste väl vara det
Kasta in oljeglidningsmassage också. Vet inte om det är bra för hyn dock. Det kanske var därför det föll.
Kan ha varit därför det föll. Men det är faktiskt en till grej som behövs för att det ska kunna vara en sport. För att man ska kunna gå med i Riksidrottsförbundet i alla fall så behöver sporten ha minst 25 lokala föreningar runt om i landet.
Mm-hmm.
Men då kan jag trösta er med att det faktiskt bara är att gå in på Swedish Sex Federation.com under fliken föreningar, och där framgår det tydligt att det är mer än 25 föreningar med sammanlagt lite över 3000 medlemmar ihop som är med i Swedish Sex Federation. Dragande en jäveln kan samla massorna. Sen så kanske jag ska säga att jag låter er avgöra om de här föreningarna verkligen till 100% finns. Eller om det kan vara så att dragarna har dratt till med lite random grejer. Men några exempel på föreningsnamn är föreningen 2 och mer i Linköping som har 87 medlemmar.
Mm.
Föreningen Sol 6 Sport i Karlskrona som har 74 medlemmar.
Mm.
Föreningen Ta mig i Markaryd som har 38 medlemmar. Föreningen Vi i Skara från Skövde med 65 medlemmar. Och föreningen Pia och Ulf i Kristianstad med 71 imponerande medlemmar.
Ja, det var svårt att välja vilken man ska gå med i utav dem, för det var många bra, men någon
Pia och
blir det
Ulf.
Ju.
Ja,
100%.
Ja, jag är lite sugen på Pia och Ulf, men skulle också kunna tänka mig att gå med i föreningen Vi i Skara som ligger i Skövde. Mm. Det känns också som en
lunderförening.
Det är väldigt bra. Okej, så han har näringsförbud men inte föreningsförbud.
Exakt.
Det kan man kanske inte få.
Nej. Men kul för hans söner i alla fall att han har gått vidare från den här lite pinsamma strippklubbsgrejen över till sportgrejen.
Faktiskt, verkligen. Passar han på att hälsa också till Filip i
Inte i Jönköpingsposten.
Synd.
Men man kan säga så här, vi har inte hört det sista om Dragan.
Nej, det har vi inte gjort.
Okej, nu kör jag. Mitt arbete om Bigfoot. Äntligen är det här. Krypto, 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 krypto! Mia! Idag blir det kryptozoologi. Mm. Jag ska redovisa mitt arbete om Bigfoot. Fakta om Bigfoot. Bigfoot har stora fötter. Det hör man nästan på namnet, eller hur? Och en citat, kraftigt pälsbeklädd kropp, en längd på 2-3 meter samt en vikt på 200 kilo. Det är en kille för mig.
Ja, det låter som
det. Det är det. Ända sedan 1800-talet har tusentals människor sett Bigfoots, framförallt i skogar i USA och Kanada. Men ingen har ännu lyckats fånga en. Ooh. I Sverige har vi också encounters, en från Hälsingland i alla fall. Mm. Ina, tänk dig att du befinner dig djupt inne i en tallskog. Svårt såklart. Varför i helvete skulle du göra det?
Ja, det känns,
det känns helt orealistiskt. Vi byter case. Ny plott. Mia. Du befinner dig djupt inne i en tallskog. Du är på tältsemester ensam. När du ligger där inne i tältet.
Inte helt orealistiskt.
Nej.
Men du kan ju.
Du ligger där inne i tältet för att sova alltså bara den fruktansvärt dåliga skönhetssömnen man kan göra i ett tält. Då känner du plötsligt en bensindoft. Det kan bara betyda en sak. En Bigfoot närmar sig. Eller så har du inte gått speciellt långt in i skogen utan är väldigt nära E4-an. Kan det också betyda. Men mest troligt är såklart Bigfoot.
Ifall då luktar om bensin.
Ja, det kommer en bensindoft.
Har du hört på fan?
Och sen, du hör en gren knaka. Sen hör du ett fruktansvärt vrål. Du sliter åt dig pannlamporna i plural. River upp blixtlåset på tältduken för att möta Bigfooten man mot man. Men du ser ingen. Den har gjort sig osynlig. Det kan de också.
Nej.
Så himla typiskt, ja. Mm. Och nej, exakt det är din reaktion. Men du känner att den är där, även om du inte ser den. Din upplevelse kan inte göras oupplevd och resten av ditt liv ska du ägna åt att sprida ditt vittnesmål på bland annat Flashback. Mm. Sommaren 2010 startar Spjuttråden. Vad är detta? Varelse i skogen. Spjut skriver: jag har flera gånger sagt att jag sett en konstig varelse som springer runt i skogarna. Den första känslan jag får när jag ser den är rädsla. Att förklara hur de ser ut är väldigt svårt, så jag har gjort en siluett i Paint istället. Jag har tecknat helt ur minnet så gott jag kunde. Känner någon igen detta? Vad tror ni att det är för något? Som ni kan se så liknar det inte något djur som finns i de svenska skogarna. Och här är då siluetten i Paint. Som Spjut.
Lite quasi-vibbar.
Har gjort. Ja. Den är i profil, tror jag. Vi lägger upp dem här också på Patreon och Instagram så att ni kan se. Stray Bullet skriver: den där teckningen ser bara ut som en tjock, puckelryggad gubbe. Men vem och jag föreslår Bigfoot? Frågetecken. Klart som korvspad att det är en Bigfoot. Spjut får tips om encounters som har sett Bigfoots. Men Spjut är skeptisk. Tycker att vittnesmålen låter lite fiktiva. Och då får man ju tillägga att detta var innan media började rapportera heavy om Bigfoots. Alltså, till exempel så finns det inte mindre än 6 programserier om Bigfoots i detta nu på Discovery Plus. Den bästa är Finding Bigfoot som har gått i 9 säsonger. Plus Finding Bigfoot The Search Continues som bara fått 2 säsonger. I den här programserien så fick de aldrig några fotobevis på Bigfoots, tyvärr. Men det är kanske inte så konstigt då, eftersom att de ju som sagt kan göra sig osynliga. Mm. Så att det är ju jättesvårt. Men bara för att de här 3 Bigfoot-kännarna då i programserien och biologtjejen som är med som ett sånt kritiskt alibi, trots att hon också tror väldigt mycket på Bigfoots. Trots att de aldrig fick något fotobevis, så betyder det inte att de inte har bevis, eller hur? Till exempel hittar de i 1 avsnitt en död hjort. Väldigt, väldigt mystiskt.
Ja, det är det faktiskt. Mm.
Och i ett annat avsnitt så kastade faktiskt någon en sten på deras tältduk när de sov. Det här filmades tyvärr inte, men man vet ju ändå vem det var som fucking kasta.
Får jag bara fråga, har du sett allt det här då i din... som en del av researchen i ditt arbete
inte
med
alla
Bigfoot?
Avsnitt, såklart.
Inte alla, nej, nej, bara de bästa.
Jag har lyssnat på en del poddar och sett en del på YouTube också. Så jag har absolut inte sett i närheten till allt det här. Nej, men man vet ju vem det var som kastade stenen, även om det här inte finns på film. Och så visst så finns det trovärdiga encounters, alltså vittnen, det gör det. Och trovärdigast av dem alla, det är en man som hette Albert Ostman. Det är en person som ständigt återkoms till, som det återkoms då till när man pratar om Bigfoots, så även såklart då på Flashback. Surprise skriver: hej du Spjut! Albert Ostmans historia verkar i mina ögon i vissa stycken alldeles för detaljerad beskrivning av bland annat antropologiska, beteendemässiga, etiologiska särdrag hos varelser för att kunna vara ihopljuget. Han höll stenhårt på alla detaljer ända fram till sin död, vilket jag också tycker talar för att det helt otroligt nog kan vara helt sant. Mm. Ja. Vem är då denna Albert Ostman? Mm. Är det Nordmans bror?
Nej, ja, det kan det vara.
Det vore ju allt för enkelt. Mm. Jag lyssnade på några poddar, inte alla, som återberättar Albert Ostmans encounter, vittnesmål då, från sitt Bigfoot-möte i Kanada 1924. Han var med om det här då 1924. Sen så berättade han inte om det förrän 24 år senare. Ah. För att han trodde att ingen skulle tro på honom. Men efter 24 år var han redo och då berättade
han. Då kände han, nu jävlar ska de tro.
Nu ska de få. Så då berättade han för lokaltidningen.
Ah.
Mm, precis. Jag ska nu snabbt återberätta vad Ostman var med om den här fruktansvärda natten 1924. Albert Ostman, han skulle då åka upp i bergen för att gräva guld. Det gick superbra i några dagar. Men en natt så vaknade Ostman av att han märkte att han blev runtburen i sin sovsäck av en Bigfoot. Mm. Som alltså då hade kidnappat Ostman genom att då slänga sovsäcken med Ostman i över axeln och sen så bära runt då på honom i 3 timmar till, hem till sig, till sitt Bigfoot place. Superlångt bort.
Och så, fy fan, vilket jävla kidnappingsvänligt plagg en sovsäck är. Alltså, det är bara att dra igen fiska det där lilla snöret. Det är ju till och med ett handtag och bara lyfta.
Ja. Nej, väldigt bra. Ja, de gick i alla fall 3 timmar. Så gick han, jättestark, gick han runt sådär med ostman och sovsäcken på axeln. När Bigfooten då hade gått svinlänge så var den äntligen hemma i dalen där den bodde ihop med sin familj. Och det finns faktiskt ett autentiskt fotografi på hur det såg ut när de anlände.
Ah,
här finns det en bild som vi också
den kommer lägger också upp. Ja.
Mm-hmm. Då är det ju de här olika personerna. Det ser det ju flera Bigfoots. Ja. Är det ju faktiskt där. Ni ser ju frun där. Oj, vad sur hon ser ut.
Ja, men nu kommer han igen. Det är ju säkert så att han kommer hem med den jäveln. Men hon ska flå och fixa och dona, sylta och safta och lägga in.
Så kommer det vara. Vad har du varit? Mm. Du vet ju att det var din tur att klippa ungarnas naglar idag. Sånt exakt, var det säkert sånt. Jättemycket. Mm. Jag tycker också att den här Bigfooten som har kidnappat Ostman blir väldigt mänsklig. För han har glasögon, ser det ut som.
Åh, oh, då har du det. Optiker, fan vad fint.
Väldigt, väldigt, ja men det gör han väldigt mänsklig ändå, Bigfooten. Vidare, när Bigfooten då äntligen ställde ner Ostman och hans sovsäck så stod det alltså då 4 stycken Bigfoots runt honom. Det var då Bigfooten, en kvinnlig Bigfoot och 2 Bigfoot-barn. Klassisk kärnfamilj. Ja. Ju. Väldigt, väldigt bra om de ska gå på museum någon gång. Ja. Så är det ju en sån familjebiljett bara. Mm. Vad tror ni att Ostmans första reaktion var när han fick se de här Bigfootsarna?
Hej!
Ja, nej, det var inte hej, utan det var att den kvinnliga Bigfooten inte verkade vara byggd för, citat, beauty and speed.
Aha.
Är hans första reflektion han gör.
Hon är satt helt enkelt, väldigt permanent förankrad.
Not made for beauty and speed. Det verkar vara viktigt för han lägger väldigt stor vikt vid det här i sitt vittnesmål. Det andra som Ostman reagerar på, det var att mamma Bigfooten hade lugg.
Oj, det vill säga var lesb.
Antagligen, ja. Kanske bara därför hon var så jävla sur.
Antagligen.
Vi har väl fan inte lugg längre som community.
Nej, men...
Det här var ju... Ett tag hade vi lugg, men det var för att vi hade väldigt, väldigt, väldigt många som var ledsna.
Ja, och det har ni inte nu.
Men då skulle, nu är ni glad. Nu är ni
skulle glada. Luggen då torka upp tårarna?
Nej, det kunde ni inte. Det var ju svinkort, det såg ju rakt fram. Det var snarare att den skyddade ögonen från regn.
Just det. Ansiktet var redan blött som det var.
Ja.
Precis.
Det här var en tid innan det fanns lesbiska, tror jag.
Ah.
I och för sig. Men vad vet jag?
Vad kom först? Luggen eller läbben?
Eller depressionen?
Eller, det är
oklart. Ja, otroligt.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Ja, så det första var då att hon inte var byggd för beauty and speed. Det andra, lugg, noterar han. Det tredje som, den tredje liksom reflektionen som Ostman gör var såklart pattarna.
Ah.
Ja, pattarna. De var
Do
långa.
Do tell!
Och de
var långa.
Ja, de var gaggiga.
Som 2 sovsäckar precis. Som bara hängde på torsorna.
Ja. Han berättade sitt vittnesmål att mamma Bigfooten hade tjänat på att bära en BH.
Okej. Okay.
Jag citerar, some of those lovable brasseries and uplifts would have been a great improvement on her looks and her figure.
Men kan det är så sjukt att hitta en ny art. Och till första man är så...
Nej. Nej. Om vi det var inte det första. Det första var Bjurians bil. Det tredje var pattarna.
Jag vill bara veta, gjorde han alla de här observationerna medan han hängde upp och ner och bara hans lilla runda ansikte stack fram ur sovsäcken?
Precis när han har blivit nedsläppt i mitten av de här monsterna.
Så han ligger fortfarande i en sovsäck?
Ja, precis. Och tittar upp och tittar upp och tänker,
BH.
BH var det bra för dig. Som lift. Men det fjärde som Ostman reagerade på, det var inte någon slags så här, oh fuck, heller, utan det var att flickbarn Bigfooten inte hade några pattar. Mm. Så hur kunde han då veta att det var en flicka? Hon hade väl lugg. Hon hade väl lugg, får man väl gissa. Eller vad tänkte du?
Nej, jag tänkte att hon inte hade kuk. Eller han kommer väl till kukarna? Eller då sitter vi här och väntar förgäves.
Ah, det är noll, Bigfoot? Noll kukar.
Va? Mm. Hur? Vad är det,
det är jättekonstig. Vad fan?
Not built for beauty.
Bigfoot kanske skulle ge honom sina glasögon.
Ja, precis. Han satt ju för fan här. De var så jävla typ. För det hade ju varit rimligt att den var svinliten. Att det var en gigantisk Bigfoot.
En tofs bara.
Ja, men bara en tofs.
Nej, men
ja.
Ni ser ju här på försättsbladen av mitt arbete så har ju den här Bigfooten som är någon slags skidby har ju en liten snopp som hänger ner. Men det här skriver Ostman ingenting.
Nej, alltså, det är snälla, ingen... någon, och det kallar han vetenskap.
Ja, det var det konstigt.
Det är bara mammans utseende han berättar om. Ja, men det är ändå spännande för allt det här hinner då Ostman tänka innan han börjar fundera på hur fan han ska ta sig därifrån levandes. I alla fall. Han verkar inte vara speciellt rädd utan mer intresserad av kvinnlig Bigfoot-anatomi. Mm. Men han måste ju såklart varit superduper rädd.
Kan han inte bara kräla iväg i masken?
Det hade han kunnat göra om han inte var så trött. För mer än rädd var han trött. Och sen så somnade han gott och försökte att inte tänka så himla mycket på att han var kidnappad utav monster.
Mm. Just
det. När han vaknade dagen efter, då var det första han gjorde var att ta en kopp kaffe.
Jaha.
Som han hade med sig.
Som han hade med sig, för det är jättestor annars.
Vadå, i sovsäcken?
Jag vet inte.
Men han kravlade väl fram. Ja, det måste lägga till botten.
Ja,
ja, precis. De här Bigfootsen, de höll honom fången i 6 dagar. Mm. Sen lyckades Ostman faktiskt rymma. Han hade såklart kunnat skjuta dem med sitt gevär som han också hade i sovsäcken. Men det gjorde han inte.
Jag vill att han ska ha flytt i sovsäcken. Det är den bilden jag har i mitt huvud nu. Hur han krälar över stopp och sten. Fan vad mysigt.
Man hade ju själv aldrig gått ur den jävla sovsäcken.
Gud nej.
Inte en chans. Nej. Mycket piss och skit jag hade varit i den. Nej, men han sköt ju inte Bigfootsen. Det kan man ju ändå fatta. Det är ju svårt att skjuta någon som har lugg. Mm. Och pattar som inte varit otrogen mot den. Det får man ändå förstå. Men först så tog han som sagt en kopp kaffe.
Ja,
det gjorde han. Även den dagen. Det var mycket kaffe som han hade med sig. Och så åt han lite citat sweet tasting grass som Bigfoot-mamman matade honom med. Men sen bestämde han sig för att det var dags att get the fuck out. Och då gav han pappa Bigfooten svinmycket snus eller snuff. Som är sånt luktsnus.
Fy fan vad det är äckligt.
Ja, eller som amerikanska poddare säger, det starkaste knark som någonsin uppfunnits.
Är det sant?
Som han också hade med sig. Ja. Lite mer, det kan man ändå fatta att han hade med sig.
Just det.
Så den här Bigfooten då skulle bli lite groggy och Ostman skulle kunna rymma därifrån.
Fan vad nyfiken man väl är på Bigfootens motiv här. För jag tänker kidnappning, det är ju att döda. Mm. 9 fall av 10. Eller begära en lösensumma. Men det här skulle, han skulle bara vara något fikadjur hemma hos dem. Det är väldigt oklart.
Han bara, de bryr sig liksom inte om honom. Han bara sitter där. Ungarna verkar vara lite intresserade.
För då fattar man ju varför mamman blir sur när han drar hem honom. Om de inte ska äta honom.
Nej. Ja, precis. Han är lite intresserad av att ta med sig tjej Bigfoot-barnet hem. Ja. Men sen tycker han också att det är taskigt att ha henne i en bur.
Okej, okay. För det var enda alternativet. Mm.
Han funderar också lite på att ta med mamma Bigfooten.
Sätta på henne en BH.
Som att han ändå tycker att hon är lite zazzy. Eller han är besatt av henne på något sätt. Hon hade ju naturligtvis inte kunnat följa med. Som att hon inte var built for beauty and speed. Så det blir ju svårt. Luggen kan ju också bli svettig, I guess. Om hon skulle vara bara springa därifrån. Det hade ju gått trögt och långsamt. I alla fall, han lyckas fly och ta med sig sin kompass som han också har med sig i sovsäcken. Och sen så berättar då Ostman inte om detta förrän 24 år senare. För att han var rädd för att uppfattas som tokig. Men visst känner man ändå med den här historien att det som är mest synd med den, det är att en 3 meter lång Bigfoot inte klarar av att hantera snus.
Mm,
eller snabbt.
Det är väldigt tråkigt.
That's not my man.
Nej.
Så känner jag. Mm. Starkt vittnesmål ändå. från en encounter, Albert Ostman, eller som Sir Price då skrev: Ostmans historia verkar i mina ögon i vissa fall, i vissa stycken alldeles för detaljerad beskrivning av antropologiska, beteendemässiga, etiologiska särdrag hos varelserna för att kunna vara ihop ljugen.
Oh, word. Spännande, ja. Inställning.
Ja, okay. Så med detta vittnesmål i bagaget så måste det vara en Bigfoot som Spjut har sett, även om de till slut i den här tråden verkar komma fram till att det är en struts eller en boll med ett ben.
Men hur förklarar de då luggen?
Men hade han lugg också? Nej.
Nej, jag bara tänkte att de alltid har det nu.
Just det. Det är ett artspecifikt.
Ja, det kan vara en lugg där på siluetten. Ja. Faktiskt. Men han kan ju sätta en manlig Bigfoot också.
En hunchback som en lugg en på ryggen. En rygglugg.
Då är det antingen en manlig Bigfoot eller Erik Hagen.
Ja, det vet man aldrig.
Mm. Men precis. De kommer fram då till att det är en struts, en boll med ett ben. Alternativt en potatis med ett ben gissar de också på. Men mest struts, vilket verkar kunna stämma för att det har nämligen rymt en struts ganska nyligen i området där Spjut bor. Men jag tycker att det där som Spjut har ritat i Paint ser exakt ut som en lite överviktig Bigfoot. Mm. Utan lugg. En kill Bigfoot. Med ett ben då. Mm.
Men kan det inte vara en tjej Bigfoot då, om han inte är built for beauty? Alltså om han är lite... Och speed.
Ja, så skulle hon... Men var är luggen då?
Mm, sant. Vetenskap shots fired.
Men killarna hade väl inte lugg?
Nej.
Nej, jaha. Var det jag så att det var tjej? Ja, nej, det är för sig. Men den satt ju på ryggen där, sa ju Ina.
Mm, det kunde ha varit det.
Så det kan det ha varit. Det här kommer vi aldrig få veta. Albert Ostman är död idag. Aj, gissar jag, tror jag.
Hoppas han begravdes i sin sovsäck.
Ja. Vi går vidare med fler encounters. I tråden om Bigfoot, Yetis och Snömannen, vilket verkar vara quite same, så länkar användaren Krigsfront till en artikel i Aftonbladet från 2010 som handlar om en familj i Maine som har sett och filmat och fotograferat en Bigfoot i ett träd och skriver: vad tror ni? Här har vi den.
Fast den där är inga 3 meter, va? Bilden. Eller är det kanske sånt gammalt redwood-träd eller en orangutang, eller?
Ja, eller bara en frisyr.
Ja, definitivt lugg.
Så då var det avgjort. Skitsamma, det är lugg. Du continue.
Anna M. skriver: ser ut som en gorilla. Klart att det gör, för de är ju väldigt lik gorilla Bigfoots. Jag tycker att det här är starkt material. Aftonbladet och Carina Bergfeldt, som rapporterade om familjen som sett en Bigfoot i Maine, är ju faktiskt en riktig journalist och en riktig tidning. De skulle aldrig skriva någonting vilseledande eller klickvänligt, förutom den där grejen de skrev om sköldkörteln då, som du pratade om, Mia, som fick pris som årets förvillare. Men eftersom att jag är källkritisk så vill jag bara lägga in en brasklapp. Alltså det måste liksom inte vara en Bigfoot som den här familjen i Maine har sett. Det skulle ju kunna vara någon annan frisyr som ni är inne på. Det skulle kunna vara Promo som sitter där med sina, och håller upp, kramar sina avklippta dreads kanske i trädet. Man vet inte. Men det verkar ändå då som att det bara är jag och Aftonbladet som har vaknat i den här frågan och kan se sanningen. För skeptikerna är många i den här tråden. SGL skriver att den tror att det är en hårig grek som har klättrat upp i trädet. Och TH skriver att det ser ut som en stor svart säck. Och någon annan är inne på så. Det är ju någon lakan, något skinka eller någonting. Men alla är inte lika dumma i huvudet och vägrar att vakna. Tina till exempel skriver: det här var de mest trovärdiga bilder jag har sett. Och att den sitter stilla är ju inte märkligare än att den gömmer sig. Den här tråden hör inte hemma på paranormalt. Om den finns så är den ju inte övernaturlig. Word. Mm. Strange Day svarar: den gömmer sig uppenbarligen inte, då hela överkroppen är fullt synlig. Tina har svar på tal, skriver: jo, de anser sig trygga där uppe och gömmer sig inte nödvändigtvis helt och hållet. En annan sak som ökar trovärdigheten i detta, det är att om man ska fuska om Bigfoot så brukar de lufsa omkring. Så vitt jag vet så finns det ingen dokumentation om klättring i träd. Så här kommer det alltså fram en helt ny tes.
Ja.
Strange Day svaras: om vi refererar till rapporter som berör Bigfoot så har de beskådats 100% på marken. Så just varför inte passar in med tidiga rapporter så får man nog förhålla sig mer skeptisk till just denna. Jag förstår helt enkelt inte logiken i resonemanget att denna skulle vara mer trovärdig än andra bara för att fanskapet sitter uppfluget i ett väldigt högt träd. Tina svarar. Ja, du verkar ju veta precis exakt vad en Bigfoot är. Har du träffat många eller? Mm, bra burn ändå.
Ägning. Mm. Mm. Snyggt.
Sen skriver hon, den kanske är närmare besläktad med katter. Mm-hmm. Detta är någonting helt nytt. Den sitter jättehögt upp och det passar inte alls in i tidigare teser. Det gör dessa foton mer trovärdiga i mina ögon. De kanske lever mestadels i träden och att det är därför de verkar så klumpiga om de är på marken.
Nej, men Tinas vetenskapliga metod är jättespännande.
Det är det verkligen alltså. Mm. Strange Day skriver, många trädgrenar skulle gissningsvis inte hålla för deras vikt, bortåt 270 kilo. Dessutom så är Bigfoot en tvåbent upprättgående primat, vilket gör det ännu mer orimligt att den skulle söka sig till träd. Men sen händer det här då, att det är väldigt, väldigt många som skriver att det här som den här familjen i Maine som de har sett och som Aftonbladet har publicerat bilder på, det är ett nordamerikanskt trädpiggsvin. Men det hör man ju på namnet.
Mm. Det finns
det
ju
djuret
inte.
Är på, ja, precis. Så jävla påhittat. Trädpiggsvin.
Det låter ju i och för sig ännu mäktigare än Bigfoot.
Trädpiggsvin.
Fuck, jag vill krama den.
Ja, det hade ju varit kul om det fanns, men det verkar ju dumt faktiskt.
Just det.
Ändå så skriver utforskaren, alltså hade ni alla fel och är helt retarderade. Det är Bigfoot! Nej, det är ett lakan! Det är ungefär som att se ett videoklipp på en deformerad tvättsvamp i ett träd och utbrista, omgående! It's an elf SpongeBob SquarePants! Och faktiskt tro på det. Ja, sur, trist inställning tycker jag. Vidare, över till en av alla Bigfoot-filmer som diskuteras i den här tråden. Inte spelfilm då, utan när folk har lyckats då liksom fånga Bigfoot med kamera trots att de kan göra sig osynliga. Till exempel så finns det en film från 70-talet som de diskuterar, men som avfärdas med att man då skulle se på filmen att det inte är en Bigfoot utan en människa i en apkostym. Hawk skriver så här, okej alla, nu har de släppt den nya undersökningen på History Channel. De fick tag i den gamla välkända Bigfoot-filmen och så har de analyserat filmen med modern teknologi. Några kända inom specialeffekter och motion capture-teknologi medverkade för att analysera rörelsemönstret av apfiguren i videon. Riktigt, riktigt fascinerande fynd som de har gjort. De analyserade till exempel gången och visade att varelsen i videon verkade gå mycket mer på hälarna än vad människor gör, och vilket är i princip helt omöjligt att fejka. Efter att ha hört dessa experters analys av filmen så måste jag säga att den inte var fejkad trots allt.
Vadå gå på härna? Det är väl ganska...
Omöjligt att fejka.
Det är omöjligt. Ska jag prova?
Omöjligt att fejka. Nej, jag ser det. Omöjligt.
Det är kanske, men det är ju inte bara det. Det är ju massa grejer i sätt som är väldigt svårt att härma i alla fall.
Har den gått
på tårna
så hade det varit nog för mig för att avskriva hela Bigfoot-myten, men den med hälarna.
Den gick på hälarna och det är, alltså jag har ju sett den, det ser ju, det är ju inte så en människa går liksom. Mm. Skunkjobb skriver, är det på riktigt? Det var bland det dummaste jag har läst och det vill inte säga så lite eftersom att jag hängt i den här avdelningen rätt länge. Blev du impad av den kostymen? Herre jävla, vilket efterblivet argument att det kanske var svårt att fejka med en kostym. Men vet ni, alla är inte såna här surpupper. Road skriver till exempel, rent evolutionärt så känns det inte helt omöjligt att Bigfoot existerar. Ju mer jag tittar på klippet, desto mer övertygad blir jag. Det tycker jag är bra. Haivan skriver, den går som en människa, viftar händer samt kollar bakåt. Jag hade nog gjort ett bättre jobb i apkostym. Om jag var tvungen att välja på Loch Ness och Bigfoot så hade jag valt Loch Ness. Och det tycker jag också är tråkigt. Och det är också fusk, för Loch Ness vet vi att det finns. Det är ju en sjö.
Vad heter den, sa du?
Loch Ness. Eller hur? Mm. Det är en sjö i Storbritannien.
Ja, och har inte den finns på kartan och det kommer Bigfoot med Shine liksom. Exakt. Ja, det är alltid bara snack om den hela tiden.
Det var billigt tycker jag. Wemby skriver, förhoppningsvis tar någon mer forskare upp detta i framtiden. I Kina och Ryssland är läget lite annorlunda. Där går det jättebra för en seriös forskare att forska om Bigfoot och ändå behålla sitt arbete. I Kina bekostades till och med expeditioner av staten sedan en blivande amerikansk president och hans team blev vittnen till en Bigfoot. Så det är mycket, liksom, i andra delar av världen är det här mycket mer vedertaget. Den här presidenten var då Teddy Roosevelt som har sett Bigfoot. Bigfoot Sweden skriver. Ett starkt argument för existensen av Bigfoot är att de flesta indianstammar som bor i skogsrika områden från öst till väst har legender som berättar om hur stora håriga människor bor i skogen. Mm. Rust Lee skriver, det finns inga belägg på att någon gammal indian ska ha kunskaper vi inte har. Det är enbart fantasier och framförallt trams.
Det var en På spåret fråga i veckan. Såg du,
om Bigfoot så, finns?
Om Bigfoot och vad någon indianstam kallade Bigfoot. Mm. Alltså vad den hette på deras språk, antar jag. Sasquatch.
Ja, just det.
Okej. Okay.
Det är också det amerikanska.
Alltså, inte Bigfoot är amerikanskt.
Jo, men mycket, de heter ju, i alla de här serierna som går, till exempel säsong Finding Bigfoot 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Där pratar de också om Sasquatch.
Mm. Mm, precis. Ja, men det är klart att, om man säger till en ett äkta Bigfoot-head, typ bla 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 Bigfoot, så är de typ så. Ursäkta, menar du Sasquatch?
Ja. Eller vad pratar du? Sasquatch.
Sorry.
Och det är väl helt rimligt då, eftersom att det var Native Americans som liksom har fört de här berättelserna vidare och är de riktiga forskarna och sitter på sanningen. Så det blir inte heller konstigt att det är deras uttryck som används vedertaget. Det tycker jag var väldigt bra information.
Det var det de fick.
Ja.
Mm. Mm. Som tröst.
Rådjuret kommer till undersättning och skriver, snicksnack, hur kan du ha så dålig respekt för indianer? Rimlig fråga, ja, tycker jag. Mm. Rust Lee svarar, respekt för indianer? Vad pratar de? Normen är väl ändå att vi vet mer idag i princip allt. Men ni påstår att ett gäng indianer satt på visdom om Bigfoot och jättar och dylikt. Att de hade speciella kunskaper som nu är förlorade för människan. Ge mig en enda anledning för att det skulle vara så. Rådjuret svarar, dessa utgör obestridliga bevis. Jag vet inte vad jag ska säga mer. Du godtar aldrig fakta utan hetsar upp dig och uppträder dumt. Rust Lee skriver, dessa utgör obestridliga bevis, kanske i Woo-Woo-land. Du verkar ha någon New Age-bild av naturfolk och indianer. Att de satt på visdom och speciella kunskaper. Varifrån har du fått den bilden? Rådjuret börjar bli ilsken här nu och skriver, jag har själv varit i Peru och bott med en stam och ett tag fick jag dricka ayahuasca, om du har en aning om vad det är. Oh. Jag fick även tala med väldigt visa och kunniga shamaner som visade upp kunskap som du borde respektera mer. Mm. Rust Lee svarar, så du har åkt till Peru och knarkat? Rådjuret gör en comeback. Jaha, återigen dyker ignoransen upp. Det är ingen knark, din idiot. Det är ett verktyg för att uppleva verkligheten och komma till insikt med många saker och gåtor i livet. Shamanerna var mycket kunniga om mystiska ting och hade stor kunskap om saker. Sen lägger rådjuret ut om en annan teori som han har, som inte har med Bigfoots att göra, men som Rust Lee också reagerar på då, med att skriva, nu har vår debatt kommit till en nivå där jag faktiskt kliver av. Hur fasen ska man bemöta din tro att neandertalare var utomjordingar? Rådjuret svarar, synd att du ger upp debatten, men kanske lika bra. Fakta är fakta och det måste du förstå. Rust Lee ger sig inte. Jag lämnar debatten för att du pratar i termer som ligger utanför verkligheten. Rådjuret, fakta är fakta, oavsett vad du gaggar om. Om något är sant så är det sant, helt enkelt. Bäst du förstår det. Exakt vad jag brukar säga.
Redland... Det och väst är det nya, inte väst.
Ja, det är mina motton. Red Line Offside skriver, du är överlägset den dummaste personen jag har fått äran att bevittna i Flashbacks historia. Din uppfattning om fakta och sanningar är dessutom helt unik och saknar motstycke, till och med bland barn under 5. Det går inte ens att bemöta dig med vanlig argumentation. Det är som att försöka supa sig full på vatten. Snälla, försvinn från Flashback, radera ditt konto och kom aldrig tillbaka. Det är väldigt, väldigt hård stämning.
Verkligen.
Här i tråden. Men några få, eller några stycken, har faktiskt rådjuret lyckats få med i då sitt unika nativamerikanska spår. Till exempel användaren Antere 17 som skriver, för mig lutar det mer och mer överåt att Bigfoots faktiskt existerar. Det är många trovärdiga som har delgett sina berättelser på till exempel YouTube. Det är ju totalt jävla uppenbart att många talar sanning, annars så skulle alla dessa vara skådisar. Det hade ju inte gått, eller hur? Berättelser om hur de som små barn blivit bortförda av Bigfoots. Det handlar om över 1000 försvinnande. Det hela är bara sjukt, så sjukt. För jag antar att det inte bara är skojare som skriver 5 böcker om samma ämne och som blir intervjuade till diverse radio- och tv-program. Vi borde alla kunna dra slutsatsen att det är ignorant och pajasaktigt att helt säkert säga att de inte existerar med alla dessa incitament. En annan slutsats vi borde kunna dra, det är att det är alldeles uppenbart att myndigheterna mörkar och att Bigfoots i sig är oerhört smarta. Det vet vi ju. Det såg vi ju på Bigfoots.
Glasögon, ja.
Precis. Mia, du är med, du är skarp. Mm. Varför hålls då informationen om Bigfoots existens undan gömd? Jo, för att skydda Bigfootarna, såklart, verkar det som. Eller
det är ändå hela värt.
Det är det faktiskt. Eller för att religiösa inte ska behöva skriva om skapelseberättelsen. För det verkar jobbigt. Statlig och religiös mörkläggning återigen, alltså. Som vanligt. Detta trots att 30% av USAs vuxna befolkning tror på Bigfoots. Och 98% av den svenska befolkningen enligt mina studier. För visst skyddas Bigfoots. I USA finns det till exempel, Lina och Mia, en lag som säger att man inte får skjuta en Bigfoot. Det säger väl ändå allt. Ett års fängelse blir det på det.
Skjuta inte så jättemycket i och för sig.
Men ändå ett år av ditt liv.
Jo visst, och amerikanska fängelser är väl inget skämt så, men jag tänker ändå att det är ett ganska billigt pris att betala.
Ja. Tycker du? Mm. Ja, okej. Okay. Jag vet inte, jag har inget att jämföra med. Skjuta en man i dräkt, vad är det, ett år på det också?
Nej, jag tror det som var din... lite mer.
Men ja, det borde vara högre straff.
Skjuta en gris vet jag inte. Ja.
Det känns, nu när du säger det känns ju mer som en markering.
Ja, men det är mer såhär med ajabaja typ. Sluta med det, du kan inte göra det varje år. Men en gång per år går det bra.
Säger en del om hur man ser på Sasquatch. Faktiskt. Men i alla fall att det är olagligt att skjuta dem, det betyder ju att de finns. Jag kan inte dra någon annan slutsats. Det finns alltså Bigfoots, statligt skyddade monster med pannlugg. Flashback var i alla fall i pipen för några år sedan med att starta en ny svensk Bigfoot-förening. Den andra fick ju lägga ner, tystade av staten antagligen. Men förhoppningsvis så har vi kanske snart nya experter på att hitta Bigfoots. Förutom då experterna i Finding Bigfoot säsong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 och 9 plus de två andra programmen. Som trist nog snarare då blev experter på att inte hitta Bigfoots, tyvärr. 2013 så skriver Vem då jag? Expressen har nyheten idag att Bigfoot finns. Men bevisen ser man inte mycket av. Wait for it. De kommer. Forskare har nämligen hittat Bigfoot-DNA samt en sovande Bigfoot som de har filmat här då 2013. Och deras rapport publicerade alltså då Expressen. Fed Up Florence skriver, hög tid att flytta tråden till biologi! Anteri 17 håller med. Att man kritiserar filmen med den sovande varelsen, att den ska vara lik en figur i Star Wars, det är inte på något sätt ett vettigt argument. Även för skeptiker så borde det vara självklart att Bigfoot är ganska lika just en Chewbacca. Snake Plissken skriver att teamet med seriösa forskare då som har filmat den här sovande Bigfooten och tagit DNA, verkar ha gjort affärer med en man vid namn Adrian Erickson, som tidigare var fastighetsmäklare och miljonär, men sen använde alla sina pengar till att köpa rättigheter till olika Bigfoot-filmer till en dokumentär han ville göra. Tyvärr sket sig allting och han förlorade alla pengar då. Men det var ju bra, för då kan han istället hålla på och hjälpa till med forskning kring Bigfoots. Det är ju perfekt. Men det visar sig den sen då tyvärr att DNA som forskarna hittat från Bigfoot kom från björnar, vilket Expressen också skrev om under rubriken Svårt bakslag för myten om Bigfoot. Och man kan ju inte annat än hålla med.
Nej.
Eller hur? Men det finns hopp. För bara några dagar senare så inlivar Aftonbladet återigen hopp igen med att rapportera om en ny encounter som har sett en Bigfoot. Och på senare år så verkar skeptikerna som tur var ha lämnat den här tråden om Bigfoots och Yetis och snömannen så att de seriösa användarna kan posta Bigfoot-filmer från 70-talet till varandra i fred. Jag var själv skeptisk till Bigfoots existens i början, för jag är en person som lär mig ständigt. Till exempel har ju ni lärt mig en del om källkritik under de 135 avsnitt som vi har spelat in den här podden. Så när jag började mitt arbete med Bigfoots, då började jag helt enkelt med att faktakolla såklart, så att inte ni ska komma här och slänga grejer på mig om att det jag säger är strunt och sånt. Så jag surfade in på eran favorithemsida, WOF, Föreningen för vetenskap och folkbildning, och de har publicerat en studie som har gjorts över Bigfoots DNA som man då har hittat i Himalaya. Helt otroligt. WOF har alltså publicerat en hel studie på sin hemsida som ni älskar. Fakta checkt! Och den här studien publicerade de 2004, så det är ett tag sedan. Den 1 april. Tycker inte jag behöver säga någonting överhuvudtaget.
En vetenskaplig dag som vilken som helst.
Absolut. Och det finns många encounters, inte bara Albert Ostman. Mm.
Ja. Hörni, jag tänker, vi borde ju egentligen ha förlorat alla känsliga lyssnare vid det här laget. Men om det mot all förmodan finns någon kvar så vill jag säga håll i hatten. För nu blir det mörker. Det blir inte roligt, det blir mest sjukt. Och med det sagt så drar jag igång. Flashback Forum 2009. Det är nyårsdagen. Årets första och givetvis vidrigaste jävla fittdag. Stämningen på forumet just det här splitter nya året. Den är precis som jag tror att den är på i resten av världen. Lite skör. UC Dussit skriver flödrad och frågar hur han ska få tag på opioider i Köpenhamn. Köpenhamn med caps. The Lucky undrar om Jesus pappa, Gud antar jag, var pedofil. Han har någon slags religiös kris. Och apropå kris så undrar Schacker hur flashbackarna har märkt av finanskrisen som ju har legat som en blöt filt över världen det gångna året. Entran däremot lite mer gladlyngt. Han startar tråden jordnöt på thailändska där han undrar hur man säger jag är allergisk mot jordnötter på just thailändska eftersom att han ska åka dit med sin tjej som är pangallergisk. Det låter i och för sig också lite skört men på ett annat sätt.
Ja, både resan dit hem men också att vara där.
Precis. Luftburen allergi å andra sidan. Myth busted. På nyårsdagens eftermiddag, när det värsta bakruset kanske har lagt sig för de flesta, så startar användaren Gargamels en tråd som är ganska olik de andra som postas den här dagen. Trådstarten lyder så här. Jag vet av en bil i Luleå som står på Mjölkudden. Ligger 54 000 kronor i den. Glad smiley. Personen i fråga skulle banka dem igår men hamnade på sjukan så pengarna finns kvar i bilen. Någon mer än jag som är intresserad av det här. Det här är ju lite weird ändå, ja, får man väl ändå säga.
Uppfriskande i finanskris och verkligen. Allt det där andra.
Men varför skulle man vilja tipsa andra? Alltså om man är klåfingrig själv, ja, då skulle man väl ändå hålla det här för sig själv. Använder en ... skriver precis det. Stämmer det här och du skriver ut det på flashback så kan du inte ha många tomtar i garaget. Jag skulle hålla käften och dra dit fortare än fan själv. Och det hade väl varit en rimligare sak att göra. Men TS, han har en förklaring såklart. Han skriver, problemet är att jag fick veta det här i morse men jag kan fan inte ta mig dit. Jag sitter hos släktingar cirka 25 mil bort, ledsen smiley. Annars hade jag varit där då bilen i fråga inte ens är larmad, har regnummer och allt. Tror du inte att det är lite frustrerande det här? Weird alltså, det får man väl ändå så fuffens. Det är något fuffens med det här. Svamp Magic är dock lite nyfiken. Den skriver, tack för informationen. Själv bor man inte så långt borta från det stället och bilen kan väl inte vara så svår att hitta. Gargamel svarar snabbt, bilen är inte svår att hitta. Den står på Mjölkudden. Kvarteret tror jag heter Sextanten. I alla fall området direkt efter infarten till Konsum. En vinröd BMW, regnummer TET. Alltså det som talar emot att T skulle trolla, för det tänkte jag först i alla fall, det är ju att det är information som är ganska lätt att verifiera. Alltså man kan ju åka dit och kolla, står biljäveln där eller står den inte där? Men sen är det ju ett par steg till att öppna den och kolla om det finns cash. Men sen kan ju T ha andra shady skäl till att han vill att flashback ska brytas in i den. Det luktar ankskit, jag håller fast vid det. Gargamels blir till slut avstängd, förmodligen på grund av uppmuntran till brott. Och efter att han försvunnit så dyker det faktiskt upp ett par intressenter. Adam N bland annat. TS kastar sig då in igen med en nyreggad användare, Gargamel C, och skriver att de som uttryckt intresse, de har nu fått PM med ännu mer instruktioner. Och efter det går det som ... skriver, TS verkar vara en begåvad jävel. Blir avstängd och kommer tillbaks efter någon timme med ett nästan likadant nick och blir bannad direkt. Nobelpriset för det. På det svarar användaren Sungen. Begåvad eller inte, men bilen finns där. Jag åkte dit och kikade och den står där. Vi får väl vänta till senare och kika förbi igen. Den är lätt att ta sig in i, såg det ut som. Om det är pengar i bilen kan jag inte säga, men av det jag såg efter att ha kikat in så ska det inte vara helt omöjligt. Johnny 62 skriver, men varför skulle han gå ut med alla uppgifter här? Något skumt är det med det här. Det kan ju stämma att det finns pengar i den, men jag tvivlar.
Varför blir han bannad, TS?
Man får inte uppmuntra till brott. Aha, på flashback. Okay. Så det, och det här var ju att han ville ju att de skulle bryta sig in.
Okej, okay, så man får inte heller skriva som i Bigfoot-trollarna, ta livet av dig. Är det inget brott i och för sig?
Nej, det är väl ett brott nu för tiden. Jag vet inte, hur hårda de är. Sungen skriver i alla fall, det är säkert så att bilen är tom, men jag vill i alla fall inte missa chansen om det nu skulle vara pengar i den. Lite surt skulle det kännas. ledsen smiley. Det jag såg i bilen var en massa prylar och där den står finns det inga kameror. Medlem 263525 svarar, det luktar ändå lite begraven hund. Att det skulle finnas 54 000 i bilen finner jag högst osannolikt. Troligare då att ägaren hånglat med TS flickvän på nyårsafton och att han är för feg för att sabba bilen själv. Eller så är det ännu värre. Han kanske inte gillar brottsliga flashbackare. En bomb kopplad till innerbelysningen så har han lyckats med en extra nyårsraket. Sungen skriver att bilen skulle kunna tillhöra en gubbe som har en affär utanför stället där han tränar och att pengarna förmodligen i så fall kommer från affären och att gubben inte kan ha kladdat på TS tjej som medlem 263525 spekulerar i eftersom att den här affärsgubben tydligen har ett gäng med ties och att ingen av dem är direkt fula.
Men han hade kollat upp registreringsskylten, ägaren då? Eller var det bara att han kände igen bilen?
Han kände igen bilen från och vet att den bilen som brukar stå där tillhör den här gubben då.
Just det, men hade inte kollat i fordonsregistret?
Nej. Precis. Lite senare på kvällen så skriver Sungen att han har pratat med en av kassörskorna i den här butiken som berättade för honom att alla som får sätta in pengar på insättningsautomaten, det vill säga alla som jobbar i butiken som förtroende att göra det, de är bortresta. Kassörskan hade också sagt att det skulle sättas in någon gång under dagen men att hon inte visste om det var gjort än. På det svarar Johnny 62, men då tar man väl ändå med sig pengarna hem. Inte lämnar man så mycket pengar i en olarmad BMW på mjölk. Udden.
Eller svara på massa frågor när någon random kommer in om hur man hanterar sina kontanter.
Det finns vissa svagheter i den här storyn. Nyårsdagen, den blir till natt. Varken Johnny 62 eller Jonas, du vet, kan riktigt släppa den här trågan utan fråga nyfiket om någon har varit där än. Stoops svarar att han faktiskt varit på Mjölkudden i helt andra ärenden men att han glömt att kolla upp bilen. Men Jailman har tagit den för laget. Han skriver, jag var förbi där igår och idag står bilen fortfarande på samma ställe. Den ser helt orörd ut. Det som var lite konstigt var att Guard Security var där och kollade till bilen.
Jaha, men fan vad sjukt att ha varit på Mjölkudden och veta om tråden var aktiv i den och inte ha kollat till bilen.
Det är så jävla sjukt. Antingen är det självkontroll eller så är det bara man är så jävla svårimponerad. Jag hade ju varit där på 2 sekunder. Ja. Nej, men dagarna de går utan att någon vågar ge sig in i den här bilen. Den 22 januari skriver Sture Storpskott uppgivet att ingen någonsin lär få svar på om det fanns pengar i bilen eller inte. Och jag får ändå säga att det här förvånar mig faktiskt lite grann. Jag hade förväntat mig att någon flashbackare i Luleå skulle låta nyfiken ta över. Men här hörni, här hade ju den här tråden kunnat dö, alltså gå samma öde till mötet som andra trådar som man har börjat läsa och tänkt, det här blir spännande. Bara för att komma till slutet där 20 oförlösta flashbackare skriker posta bilder! Och en TS som skriver jag ska fixa det när jag kommer hem. Och sen syns den aldrig mer i tråden. Men biltråden, den dör inte här. Den 11 februari efter att den har vilat ett par veckor skriver användaren Beer Mania C. Intressant läsning. Särskilt när det visar sig att mannen som tipsat om bilen och pengarna nu är anhållen. Ja,
jaha.
Gargamels är alltså häktad, men för vad? Mm. Nu är det håll i hatten läge, det kan jag säga er. Det börjar cirkulera en Expressen-artikel i diverse trådar på Flashback. Och här kommer ett utdrag ur den. I januari skrev den nu häktade 32-åringen på diskussionsforumet Flashback. Är det någon här som vet hur man tar reda på vad man har för kemikalier? Alltså jag har köpt lite saker från en kille utomlands, men skulle vilja veta vad det är, men besitter inte sådana kunskaper. Polisen misstänker att han gjorde det för att förbereda ett mordförsök på sin ex-sambo. 32-åringen misstänks också för att i ett annat inlägg ha uppmanat till inbrott i en bil som han påstod tillhörde en affärsinnehavare. 32-åringen uppgav att bilen innehöll 54 000 kronor och att han själv inte hade möjlighet att åka till Luleå där den stod parkerad. Annars hade jag varit där då bilen inte ens är larmad. Slutcitat. Och söker man på det första citatet, alltså om hur man tar reda på vad man har för kemikalie, vem hittar man som upphovsman till det om inte våran gamla vän Sungen? Det vill säga inte TS utan han som var så fan vad gött. Det här är ju toppen. Hype kingen alltså. Och precis som han misstänkte var det alltså Gargamels alternativkonto.
Ja.
Förutom det citatet så är det här en ganska jävla ointressant tråd. Det händer i princip ingenting. Gräver man däremot vidare med stor hjälp av hintar som lämnas av hjälpsamma flashbackare som då försöker åka slalom mellan hoten om avstängning för 106 hittar man ännu en användare av ganska intressant karaktär. Bland annat verksam i ett par trådar om hur man extraherar cyanid från bittermandlar. Användaren vill veta hur man bäst döljer smaken av giftet, vilket han då sen inte får ett tillfredsställande svar på. Han verkar därför gå vidare i den här planeringen och börja experimentera med att omvandla cyaniden till gas med hjälp av batterisyra från ett gammalt bilbatteri. Men inte heller det går som planerat. Han skriver, om man ska förgifta någon i en bil så borde det vara mycket svårt. Eller så borde man ha en mycket stor mängd av allt med tanke på att det mesta kommer hinna vädras ut innan personen sätter sig i bilen, bara genom att dörren är öppen. Jag kan i det här läget inte komma på hur det skulle gå till. Kapslar, det är ju ett alternativ, men hur fan lurar man i någon det? Här, ta det här, det är vitaminer. Att ta livet av någon med cyanid borde vara svårt utan att personen i fråga ska märka något, eller? Det här skriver han den 21 december 2008.
Sungen.
Det här är inte sungen, nej, utan det här är ytterligare ett alternativ. Ja, ja, konto. Ja.
Får jag bara fråga en grej? Mm. Hur vet polisen att han har uppmuntrat till brott? Alltså, för de måste ju ha läst Flashback-inlägget då, när han skriver, kom och ta 54 000 kronor i den här bilen. Får de liksom IP-adressen då?
Ja, det där diskuteras, det är ju friskt. Men det är väldigt, väldigt sannolikt att de har fått hans nix från anhöriga. Mm-hmm. Som har både känt till dem och kunnat komma in i hans olika enheter. Ja, datorn, okay, framförallt. Mm,
okay.
Men nojan är ju häftig, kan man säga, i samband med det här.
Mm.
Han skriver det där om cyaniden. Och det skriver han den 21 december 2008. Och kort därefter, den 23 december, händer följande. Och nu citerar jag en ny Expressen-artikel som kom efter att mannen dömts för diverse. Mannen stoppade en kapsel med cyanid i hennes, ex-flickvännens, gröt som hon lyckades spotta ut och smyga ner i en plastficka till polisen. Vid ett annat tillfälle höll han en flaska cyanid under hennes näsa när hon låtsades sova och som hon senare smugglade undan. Jag gick till polisen hela tiden. Det känns som att jag sprang där jämt. Men de prioriterade aldrig mitt ärende.
Och gud vad mörkt.
Men är hon inte en riktig jävla mäktig jävel, hans ex-tjej?
Smuggla undan, lura döden och få med sig bevismaterial.
Ja, alltså, han försöker ju gång på gång ta livet av henne på olika sätt, med olika substanser. Men alltså, det verkar på något sätt som att i princip allt som han skrev om på Flashback, typ, kan man testa det här? Mm. Det testade han också på henne.
Mm, fy fan, vilken skräck.
Alltså, jävla sjukt. Men, och när snuten då ignorerar henne, då biter hon bara ihop och fortsätter samla bevis. Mm. Och de här bevisen gör också sen då att han kan fällas, som sagt, för diverse brott. Det är i alla fall tydligt att alla försök med cyaniden misslyckas och att herrn i fråga då går vidare. Dagen efter det senaste misslyckandet startar han en ny tråd. Cyklon B heter den. Han skriver, det borde ju finnas en jävla massa sånt kvar sedan nassarnas framtåg eller bortgång, eller det kanske är någon som sitter på sånt här. Ja, cyklon B, det är ju det nazisterna använder för att gasa ihjäl folk, bland annat i Auschwitz. Och den här tråden, den blir otroligt kortlivad. För den gör moderatorn Silverturk riktigt förbannad. Silverturk skriver, nu tar du och söker dig till information istället. Vill du veta mer om cyklon B finns det mer passande trådar. Vill du veta om användare har denna gas och vill sälja blir du bannad. Låst mått. Och det här leder bara till att TS ännu en gång startar en exakt likadan tråd med exakt samma namn, och i den undrar han samma sak. Finns det inte lite nazistcyklon B i omlopp? Hade varit kul att veta vart de oöppnade burkarna tog vägen, skriver han. Användaren Jäcke skriver att cyklon B fortfarande tillverkas i Tjeckien under namnet Uragan D2 och ger TS en länk till en tjeckisk beställningssida där cyklon B finns att köpa. Efter ännu ett par trevande lögner från TS där han försöker motivera sitt intresse för gasen med att han, citat, drömmer om att ha någonting gammalt med till exempel cyklon B, låser moderatorn Feldgrau tråden med kommentaren, va, mod? Men Jäcke tipsar ju TS om att cyklon B också kan gå under namnet Uragan D2. Därför startar han nu tråden Uragan D2, där han skriver, det är ju samma sak som cyklon B och görs fortfarande, men hur får man tag på det? Och här rinner det över för moderatorgänget. Den här tråden låses, och efter att han har startat ännu en tråd där han frågar om mjuka kapslar stängs han slutligen av. Låt oss hoppa ett par månader fram i tiden. Vi är nu i februari 2009. Och vi hoppar fram genom ännu en Expressen-artikel om den jävla kingen Josefin, som hans exfru kallas i kvällspressen. Expressen skriver så här: i februari i år var hon hos exmaken, och när hon skulle åka iväg med bilen märkte hon att den stank. Han hade använt bilen precis innan, så jag frågade honom vad det var, men han sa att det inte var någonting. Josefin bestämde sig trots den starka lukten att försöka få hem bilen. Om jag hade låtit den stå hade han kunnat sanera den. Jag ville ha bevisen. Så jag körde i en halvtimme mitt i vintern med huvudet utanför rutan för att inte tuppa av. Det var en väldigt speciell lukt. Först var den inte så stark, men sen small det till i kroppen och jag liksom kände lungorna. Dagen efter kom polisen och de hittade plattor i bilen och senare även i hennes trappuppgång. Plattorna visade sig vara preparerade med Uragan D2 eller Cyklon B. När polisen dagarna senare fick in ett kvitto på att exmannen hade köpt gasen över internet grep de honom direkt.
Ja, fan vad sjukt att man får kvitto ändå när man köper illegala substanser över nätet.
Mm. Men den är inte illegal, för var tror du att han hade köpt sin Cyklon B? I Tjeckien, givetvis. Förmodligen från den webbshoppen som användaren Jäcke tipsade om. Mm. Och det här är ju jävligt snårigt, för Flashback har ju hjälpt honom. Det är ingen tvekan om det överhuvudtaget. Och det bryter ut diskussioner både här och där, både på Flashback och i nyhetsartiklarna, om liksom etiken i det. Våran vän Reaktor Rickard Psychopathic visar sig vara väldigt inblandad i allt det här. Och han tas inte bara emot med öppna och tröstande armar när han skriver: vi PMade lite och han undrade lite om gasen cyanid, hur den verkar och hur Uragan D2 fungerar. Men han nämnde aldrig något om några mordplaner för mig. Vissa då, användaren Ariok, tycker att det här är ganska svagt. Ariok menar att det borde ha ringt någon jävla klocka hos Psychopathic, men han säger sig igen då inte ha fått några sådana vibbar. Och jag tror honom faktiskt.
Jag tror också, jag läste ett reportage om honom. Jag tror att det är nog inte helt lätt att veta om någon frågar en frågar. Alltså,
nej, men jag tror att det är så för alla. Alltså, jag tror att det är jävligt svårt.
Något som man också är svinintresserad av själv.
Det är ju det som är knepigt. Alltså, Jäcke vet jag, känner jag inte till. Men alltså, det finns ju en massa situationer på Flashback där saker har spårat ur, för att det är så jävla svårt att veta en persons känslotillstånd när man bara ser det i text. Liksom.
Ja.
Nej, men jag tror som sagt inte heller att Jäcke hade någon jävla aning. Psychopathic skriver igen: jag tycker det här är jävligt obehagligt. Inte för att jag är rädd att polisen ska komma och hälsa på mig, utan för hans planer. Hade verkligen ingen aning. Jag trodde bara att han också var intresserad av gifter, precis som jag.
Ja.
Ja. Och man älskar ju Psychopathic ohyggligt mycket, men om man ska ge honom ett tips för framtiden så är det nog att utgå från att ingen är så intresserad av gifter och gaser som han är.
Master. Och det är många polisbesökare har haft Psychopathic.
Ja.
En hel gäng.
Ett helt gäng vid det här laget, va?
Jag tror inte för det här faktiskt.
Nej, okay.
Det lät,
jag trodde
inte
att
som att de... Nej, alltså, han var lite nervös ett tag, tror jag. Men han skulle inte kunna hjälpa dem, skrev på flera ställen. Kommer ni ihåg Stopp i Biltråden? Han var en av intressenterna. Mm. Han skriver så här: fy fan vad läbbigt med bilen. Jag tror nog inte att jag var den enda här i Luleå som lekte lite med tanken och kolla om det verkligen fanns några stålar inne i den.
Oh, jag var fan vad grejen
med bilen som stod där på Mjölkudden med kontanter enligt TS.
Gud, det hade man glömt bort nu. Ja.
Eller hur? I tidningsartiklarna står det att det var TS egen bil och inte sambons, vilket jag i alla fall hade gissat på efter att jag hade läst. Men varför TS ville att någon skulle bryta sig in i hans egna bil, det är lite oklart än idag faktiskt. Användaren Flu har två teorier och jag håller båda som ganska sannolika. Flu skriver: ett, han hade preparerat bilen för att testa cyaniden på random flashbackare. Eller två, han anade att han skulle bli misstänkt för mord när ex-sambon avled. Därför ville han att någon skulle bryta sig in i bilen för att skjuta misstankarna ifrån sig. Det här tycker jag är en så jävla störd historia. Jag har aldrig läst något liknande. Och vansinnigt nog döms Cyklon B-mannen till 9 futtiga år i fängelse för sina otaliga brott mot sin exfru. Spontant känns det ju piss, tycker jag, att hon fick så svag utdelning på sitt jävla bevissamlande. Det där när hon körde bilen med huvudet utanför. I en gasbil. Alltså det är så jävla, är man så jävla bestämd.
Mm.
Så här sa i alla fall Josefin till Expressen i samband med domen: det var så himla märkligt. Allt i mitt liv har handlat om att samla bevis och att överleva. När han greps så sa de till mig att jag kunde börja leva igen, men jag visste nästan inte hur. Gargamels, han överklagar den här domen men ångrar sig sen och drar tillbaka sin överklagan den 29 augusti 2009. I början av december så bumpar användaren Paraman tråden om pengarna i bilen och skriver RIP då, Gargamels. Och det är så att Gargamels den 1 september 2009 tog sitt liv i häktet i väntan på att bli förflyttad till anstalten. Ja. Mm. Men eftersom att Flashback är Flashback, ett diskussionsforum som är till 60% fyllt av folk som inte läser vad andra skriver, så orsakar den här bumpen av pengar i biltråden att So Tired skriver nice. Åker förbi Luleå i helgen, adress eller GPS-koordinater och regnummer, tack. Kom igen So Tired, du är en jävla livstid försenad. Mm. Idiot. Flashback. Ja.
Ja, fy fan. Så kan det gå till också.
Mm.
Mm. Det var allt för idag va?
Det var det. Mm. För den här veckan. Vi hörs nästa vecka allihopa.
Ja, det gör vi. Mm. Tack alla som lyssnar.
Tack, tack. Tack Patreons.
Och tack Flashback.
Hej, hej.
Hej, hej.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.